Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Första gången du fick in sån indisk mat som kommer på ett lerfat och fräser så där intensivt, utbrast du: "Oho!"
Det gjorde jag. Jag är precis som grisen en allätare, och jag är inte rädd för någonting när det gäller mat. Det här var en väldigt spännande upplevelse. Och hur kunde du veta det, att jag utbrast just "Oho"? Jag blir förtjust faktiskt, och jag gillar än idag indisk mat.
Det här är ett sprillans nytt avsnitt av Cafés fördomspodden med mig, Emil Persson. Och det här intervjuformatet går ju till så att jag drar alla mina fördomar om och till en känd svensk person som i sin tur bekräftar eller dementerar. Idag handlar det om en man som väl ändå kikar på legendarstatus i Sverige, nämligen Björn Hellberg. Han föddes i Laholm och har nu hunnit fylla 75 respektabla år. Karriären är rik och småspretig, men vi kan först och främst konstatera att vi har att göra med en gedigen författare och signerare som har skrivit och publicerat böcker sedan 60-talet, både skönlitterära och mer faktabaserade om främst favoritintresset tennis. Björn är även känd som tv-personlighet, och mer än något annat förknippas han förstås med den så kallade långköraren På spåret. De första 4 säsongerna på 80-talet tävlade han och vann allihop, och därefter tog han över som domare bredvid parhästen Ingvar Oldsberg. Efter att Christian Lok och Fredrik Lindström tagit över 2009 har Hell och Oldsberg gjort några andra program i TV4, men inget har väl riktigt kunnat mäta sig med frågesportgigantens omåttliga popularitet. Björn är gift med Inger och har totalt 5 barn. Du har oerhört nära till vatten i öronen.
Ja, nära till vatten har jag, för vi bor vid Lagan i Laholm.
Men det händer ofta att du får vatten i öronen när du badar eller duschar eller så?
Nej, det händer inte.
Nej,
nej, väldigt sällan. Jag tror inte det hänt någon gång.
Nej, och inte en enda gång?
Möjligen någon gång. Nej, inte som jag tränerade mig. Nej.
En gång var du på hockeymatch och någon trädde ett så kallat foam finger över din arm, alltså en gigantisk skumgummihand med ett styvt pekfinger. Och du fattade inte riktigt vad som hände, men du låg ändå stort och lät pekfingret vaja i den kylslagna luften, för som du minns det gav det dig viss uppmärksamhet. Kolla, Hellberg har ett foam finger!
Ja, jag förstår för att säga att jag vet inte ens vad ett foam finger är, och för andra har jag aldrig varit med om en sådan situation.
Okej. Nej. Du vet inte vilket av dessa två uttal som egentligen är det rätta.
Beyoncé eller Beyoncé?
Nej, det vet jag faktiskt inte, så nu får du utbilda mig på detta.
om du måste gissa då?
Ja, jag tror det är det andra i så fall.
Beyoncé.
Ja.
Ja.
Men du är väl det första då förstås?
Ja, det var det första.
Ja.
Du föredrar definitivt den mer sakralt domkyrkeödesmättade Staffan Stalledräng-versionen som börjar "Staffan var en stalledräng, vi tack om nu så gärna", framför den mer gladlynta avart som inleds "Staffan var en stalledräng, stalledräng, stalledräng".
Jag föredrar mycket riktigt, som du säger, den första versionen där. Mm. Men sen behöver det inte vara så ödesmättat sakral. Det behöver det inte vara, men jag vill ha den ursprungliga.
Vi tackar om nu så gärna.
Ja.
Mm. Det känns som att du har en stjärngås i dig.
Det kan hända. Ja. Jag har inte upptäckt honom själv ännu, men kanske jag ser honom i spegeln en dag.
Ja. Du säger paus om paus.
Jag säger nog paus.
Ja.
Det är väl nästan något mellanting där.
Ja,
paus.
Mellanting.
Ja.
Lite mer åt det förra ändå.
Ja, det är nog. Mm. Det är det.
Första gången du fick in sån indisk mat som kommer på ett lerfat och fräser så där intensivt, utbrast du: "Oho!"
Det gjorde jag. Jag är precis som grisen en allätare. Och jag är inte rädd för någonting när det gäller mat. Det här var en väldigt spännande upplevelse. Och hur kunde du veta det att jag utbrast just oho? Jag blir förtjust faktiskt. Och jag gillar än idag indisk mat.
Ja, och framförallt den här som fräser.
Ja, stekheta.
Ja, ja, kul.
Däremot finns det en variant som heter pall och den är för stark. Sen kommer näst högsta, det är Vindaloo. Den är också i starkaste laget. Mm. Sen kommer Madras, den tredje uppifrån. Den är hygglig, den bränner till, men den är ätbar.
Ja. Sisslar kallas ju det här fräsande då som du utbrister och hår när du ser.
Mm. Ja, det visste jag inte.
Nej. Nu vet du det.
Ja, utmärkt. Mm. Man lär så länge man lever och i det här programmet blir man väldigt utbildad, vad jag förstår.
Ja, kanske. Barngolfsystemet där man på det 18:e hålet inte puttar ner bollen i koppen utan upp i ett slags bollsamlarbehållare är ett av de mest finurligt uttänkta vi har.
Det påståendet kan nog stämma rätt bra. Annars är det så att riktiga initiationstecken golfare, de ser lite ner på barngolfen. För gör du bara ett eller två misstag på 18 hål så är du ju körd egentligen. Så det ger inte utrymme för särskilt många misstag. Så att, men just det där geniala med slutet.
Vi fokuserar på det förnuliga bollsamlarbehållarsystemet.
Det var bra, det är bra system. Mm.
Du vet en bra thai-massage?
Nej, det vet jag inte, men jag tar gärna emot information.
Ja. Det kan jag tänka mig. Du har ju sannoliken själv varit förskonad och uppburen, men kan i viss utsträckning ändå förstå hur artiklarna om Ingvar Oldsbergs så kallade skräckvälde har uppkommit.
Jag har ju jobbat med Ingvar i väldigt många år. Det var säsongen 72-73 vi kom i kontakt med Amanda. Sen har vi jobbat oupphörligt ihop, bortsett från en liten period i början av 80-talet när Svenska Tennisundret var som störst. Då var jag så upptagen så hann jag inte mycket med. Men vi har aldrig haft något gräl. Så att sedan vill jag inte uttala mig mer om detta. Men jag kan bara säga att han och jag har aldrig höjt rösten mot varandra.
Men du kan ändå förstå att det har funnits vissa andra som har blivit, känt sig nedtryckta.
Det kan jag förstå.
Du kan det?
Ja.
Ja.
Men jag vill inte mer kommentera det för att...
Nej.
Ja.
Nej, då behöver du inte det.
Nej.
Såklart. När du står framför målningen Karl den XII:s likfärd, gillar du att låta tanken skena lite åt slapstick-hållet. Visst ser det pampigt och andäktigt ut, men de tappra divanbärarna var ju fortfarande bara människor. Det är inte otänkbart att de vid något tillfälle under resans gång höll på att tappa Kalle. Eller för all del att någon av dem passade på att onanera lite längs vägkanten när de slog läger för natten. Den här typen av buskisfärgad historierevisionism mår du alltid väldigt bra av.
Ja, men om man plockar bort någon detalj ur det här så mår jag bra av det. Och när jag ser Karl den XII:s likfärd så tänker jag alltid på Birger Sjöbergs Karl den XII:s likfärds alla och så vidare. Det var ju Frida i vårstädningen och som beskriver denna målning. Denna paradmålning. Så det som jag mest associerar till är ju givetvis Vänersborgsskalden Birger Sjöberg där.
Mm. Men tänker du då ibland att okay, det här ser ju väldigt dramatiskt ut, men det kan ju fortfarande vara så att de höll faktiskt på att tappa honom. Du låter tanken skena lite.
Ja, då är det ännu mer dramatiskt om de skulle tappa honom ju.
Ja, men också mer buskis ju. Och det tänker jag att du
buskis vet jag inte, det var ju en tragedi. Carolina, halvt förfrusna, kom över gränsen till Sverige där det var oerhörda strapatser. Ja. Så jag har svårt att se det gallhumoristiska just det momentet.
Jag förstår. Du småler åt textraden i Ges den andra kvinnan som lyder: hon var het som en dag i juli och jag var full och arg.
Och hon var het som en dag i juli och jag var full och arg.
Den kan man njuta av. Framförallt den första delen av den. Den är fantasiägande.
Mm, att hon var het som en dag i juli.
Mycket bra funnet.
Ja. Du har en liten virvel i håret som gör att en test alltid sticker upp, men livet är alldeles för kort för att trycka ner den typen av erigerade virvlar.
Ja, så är det naturligtvis.
En gång fastnade majskolvens trådar så hårt i dina tänder att du fick resa dig från bordet med majskolven fortfarande så att säga i ansiktet. Ta dig bort mot kökslådorna och försöka karva ner en sax mellan mun och kolv.
Den typen av smällig och näsa har jag sluppit dess bättre. Jag har aldrig råkat ut för majskolv som är så aggressiv.
Nej. Är du bekant med majskolvstrådarna och ja, deras då, sätt att klamra sig fast vid den?
Jajamän.
Ja. Det är du. Du har sjungit Povel Ramels Var är tvålen vid ett långbord?
Jag sjunger Povel Ramel och även Var är tvålen. Det är en liten knubbig tvål han pratar om där. Den är en väldigt fyndig text som är ofta hos Ramel. Men om det var vid långbord eller var mer internt sällskap, det vågar jag inte...
Långbord var det nog.
Det var, kan vara långbord, ja. Mycket väl. Jag säger ja på den frågan.
Ja, kul. Gillar du Var är tvålen, broder?
Ja, absolut. Den tycker jag om. Den ingår i Hasse Ekmans filmen Ratata.
Det kan jag tänka mig.
Jajamän, och där spelar Martin Ljunga med där, Oskar Rundqvist och Tosse Bark och så vidare. Jag sjunger i den. Och det är väldigt dråpliga scener i ett bad i Stockholm.
Ja, du gillar dråpliga scener?
Ja, det tycker jag om.
Fördomspodden sponsras den här veckan av Volt som alltså har 40 butiker i Sverige från Malmö till Luleå. Och då har vi att göra med ett multibrand utbud för män. Alltså premium brands med allt från sweaters, skjortor, kostymer, kavajer, byxor och en uppsjö av prominenta varumärken såsom Oscar Jacobson, Tiger of Sweden, Eton, Samsö, J. Lindeberg, Filippa K. och det här varumärket då som får en att tänka lite på det gamla svenska härliga bandet Those Dancing Days, men som heter These Glory Days och som du Felix ju är ansiktet utåt för.
Det har blivit lite så och med, kanske med all rätta. Jag är ju galen i skiten.
Ja, och skiten är galen i dig.
Verkligen, verkligen. För att citera en artist jag tycker väldigt mycket om. Jag vet inte om du känner till honom, Lars Winnerbäck.
Jag har talat om.
Nu kommer våren, det har jag lärt mig. För några veckor sedan pratade vi om den här Selleck-skjortan. Den tycker jag fortfarande är den finaste skjorta man kan ha i vår. Men jag vill också så ett slag för Rastello-skjortorna, alltså linneskjortor. Det är väl både våren, sommarens, kanske alla årstiders plagg.
Ja.
Och de kommer till nya färger. De finns i svart, den finns i ljusblått, den finns i vitt. Den finns i en grön. De här är inte kloka, Emil.
Ja, det är ju en grej med linneskjortor tycker jag. Ibland får man för sig, är jag en människa som kan ha en linneskjorta? Och så tänker man att man kanske inte är det, men så fort man har en på sig så känns det ändå som att man blir ett med just våren och med sig själv och med årstiden på något vis. Och jag tycker att det tar en till nya stilmässiga höjder och man får ett nytt självförtroende i att man pallar att vara en människa som har den där på sig och fattar att det funkar tycker jag.
Ja, och jag är inte klar vid skjortor. De har shorts såklart, nya gröna, jättefina, ett par bruna rostfärgade som jag själv har klickat hem.
Ja. Och alla dessa kläder och plagg finns då såklart i fysiska butiker eller på Volt med enkel voltfashion.com. Tusen tack Volt som möjliggör Fördomspodden.
Tack så mycket.
Du bidrar till svenska charterpappos mytbildning av det grekiska ölet mytos när du är på semester i Grekland. Du älskar att ta ordet mytos i din mun. Plötsligt föreslår du inte längre att det ska drickas öl utan du föreslår att det ska drickas mytos.
Jag har aldrig tagit mytos i min mun och jag har inte heller tagit ölet mytos i min mun någon gång.
Nej.
Så det bidrar alltså inte till den myten.
Nej, svenska charterpappos mytbildning.
Mm.
Du tror att E-Type nog har knarkat mycket?
Det kan jag inte tänka mig att han har gjort.
Det var Ingvar Oldsberg som visade dig hur man raderar internethistoriken.
Det var det definitivt inte. Oldsberg är om möjligt ännu svagare än jag på de här tekniska landvinningarna. Ja. Så det kan jag direkt skrinlägga det påståendet.
Ja. Du är självlärd kanske?
Inom det?
Ja.
Ja, det får man väl säga. Oldsberg är en likadan som jag. Han är väldigt bortkommen på det tekniska avsnittet.
Mm. Du har aldrig sagt however när du varit i engelsktalande länder. Det är ett ord som inte kommer naturligt för dig.
Nej, men det är möjligt att jag har sagt det någon gång eftersom jag har varit i i Wimbledon och försörjt pubbarna i 53 år där, så är det klart att jag någon gång kan säga however, men det är som du säger, det är inte särskilt naturligt för mig, men det kan ha slunkit in ett eller annat however.
Ja, ja, det var härligt när du sa det. Tycker du borde säga det mer.
Ja.
Ja, du bottnar i det.
Ja, så är det nog, jag får ändra mig.
Ja. Ja. Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol är en av dina favoritkvartetter.
Det är det nog eftersom det kommer från Evert Taube, som faktiskt var äldre än både Ernst Rolf och Carl Gerhard. Det är inte många som tänker på. Bara det gör ju ett skäl att hålla på dem. Så att de fyra du nämner, de tillhör eliten bland växter hos mig.
Ja. Du står för en helt ny typ av namndropping i den här podden.
Ja.
Det är härligt. Det är,
ja, man får lägga in lite sånt förbi. Också.
Det är som ett långt in memoriam-collage.
Ja.
Ja, det är bra tycker jag. Det ska du göra. Mm. Du är en liten humla som tar dig en jamare. Bzz.
Den har man ju hört åtskilliga gånger. Den är inte lika populär som Helan går. Men den förekommer ofta på fester. Där man brukar inte sjunga den själv där. Utan jag har lite annorlunda snapsvisor.
Du har stämt in i den ändå i ditt liv.
Ja, men de har brummat in lite för sin skull. Ja.
Du tror att du har Europolitan som mobiltelefonabonnemang?
Jag kan säga så att jag har en enklaste typ av telefon. Jag använder det 5 gånger om året i minitelefoner, jag vet det, mobil. Och det är bara in- och utgående samtal. Alla finesser är bortskalade. Mm. Så att jag har, det där du sa, det har jag ingen aning om.
Nej. Minitelefon.
Ja, det är bra ord.
Ja, det är det väl kanske. Det är ju vad det är.
Ja.
Ja. Ja, kul. Mm. Det enda som skulle kunna få dig att bli islamistisk terrorist är de 72 oskulderna.
Det räcker inte med 72 oskulder, det kan jag säga direkt.
Okej, hur många ska du ha?
Ja, det är för något mer. Nej, men det är ju helt uteslutet att ens tänka på det.
Att du ska bli islamistisk terrorist?
Ja,
ja, det hade varit oväntat.
Ja, det hade varit mycket oväntat.
Ja. På ett sätt lite kul därför.
Ja, så särskilt kul är det väl inte, men...
Ja. I teorin är det kul.
Ja,
det står
jo, så länge det ligger på det teoretiska planet så. Ja.
Du äger en trenchcoat.
Ja, det gör jag faktiskt. Den är gammal. Men det mesta jag har i garderobväg, det är ju lite ålderdomligt, anudasumal. Jag är ingen hängiven handlare. Jag går inte ofta i butiker. De senaste 40 åren har jag i klädväg enbart själv köpt 2 par strumpor i Södertälje. Det var så blött så jag var tvungen. Så jag är inte någon direkt som uppskattar att gå i affärer. Det är min fru. Hon är inte heller en stor shoppare, men hon är ju tvungen att hålla ordning lite grann på det.
Hon köper kläder till dig helt enkelt.
Ja.
Ja. Du plockar gräddnogaten från det undre Aladdin-lagret och ljuger om det när din fru konfronterar dig.
Ska man vara ärlig så kan det ha hänt några gånger. Då får man komma med undanflykter. Det låter alltid bättre än en lögn, va? Då kommer jag råkar fånga in just den, säger man då. Alltså det är sådana här genomskinliga undanflykter.
Ja, extremt genomskinliga.
Ja, kan inte vara genomskinliga.
Exakt. Har du inget bättre att komma med?
Nej.
Nej, du har inte det. Nej. Ja, hon kanske förlåter dig.
Det tror jag.
Mm. Du har med glädje deltagit i ballongdansen.
Nej. Och skulle jag delta i sådana spektakel så hade jag inte gjort med glädje. Det kan jag direkt garantera.
Okay.
Det ser nästan... Det är skönt att det finns folk som bjuder på sig, det vill jag säga. Uh-huh. Som studsar runt där på scenen och försöker skylla sig nödtorftigt med hjälp av dessa gummifigurer. Ballongerna.
Ja, precis. Ja, men det känns ändå som att du skulle kunna gilla den uppmärksamheten på något vis.
Nej, det är jag inte. Jag är faktiskt en ganska diskret person i sådana avseenden.
Ja. Klockan är alltid 11:50 när du kör bil.
Ja, det är den nästan alltid. Det lärde man sig som ung redan och det sitter i.
Det känns som att du överskrider sällan hastighetsgränsen.
Jag har under dessa 50 år en gång blivit fast för fortkörning. Det var när jag körde 7 kilometer för fort utanför Nyköping den 15 april för ungefär 15 år sedan. Och just det året hade man ändå att man fick inte köra mer än 5 kilometer över. Och hade man kört 6 kilometer hade man inte tagit någonting. Men 7, där åkte jag direkt på det. Och då hade jag på vägen till Stockholm från Laholm blivit passerad kanske 500-600 bilar som körde betydligt snabbare än jag. För då, man hade tillåtelse att köra upp till 10 kilometer för fort tidigare. Och det trodde jag gällde. Men just det året har man ändrat till 5 kilometer. Så jag är en fartårig i så mått att jag blir fast en gång för 7 kilometer för fort på Europaväg.
Ja. Varför minns du just att det var den 15 april? Det är väldigt random.
Ja, det är märkligt. Jag kommer ihåg det. För att det var en fin dag. Det var en fin vårdag som med klar himmel, solsken, ett torrt fint väglag. Men 7 kilometer för fort på en Europaväg, det ska man belastas för, absolut.
Du säger pornografi om porr.
Ja, det tror jag att jag säger. Snarare pornografi än porr. Ja, jag tror det är uppfostrad igen. Jag är inte uppfostrad med pornografi direkt, men jag är uppfostrad med att säga pornografi istället för porr. Ja, jag tror det.
Ja, precis. Det var en lingvistisk fråga.
Ja, det var det.
Tjejer som kollar på pornografi har alltid låtit som väsen i dina öron. Ett slags nymfälvor man berättar lägereldssagor om och skrämmer barn med. Men om de verkligen finns, och det är ett stort om, är det en så upphetsande tanke att det bara flimrar i ditt huvud när du tänker på det?
Det där stora omet är viktigt att påpeka än en gång. Det är ju en väldigt fantasifull och målerisk utläggning från min herres sida här. Och jag vet inte hur jag ska hantera den.
Du kan hålla med bara.
Jag håller med.
Ja. Du flimrar i ditt huvud nu när du tänker på det.
Inte särskilt mycket, men det är en liten svag susning i alla fall.
Okej. Ja. Ja. Du är medveten om att folk älskar tanken på att du nästan alltid sitter och signerar böcker i relativ ensamhet någonstans i Sverige, och du fortsätter med det eftersom du tänker att denna vetskap skänker svenska folket glädje på något sätt.
Ja, det tror jag att jag håller med om helt och hållet. De ser mig sitta där i min ensamhet och kommer fram med medlidsamma miner och uppmuntrar dunkar på ryggen och så vidare. Och det är ju så att det är mycket, mycket väntetid. Va? Och då, många författare står inte ut med det. De vill inte bli tittade och folk som går förbi. Och de vill inte höra en gång i minuterna, åh stackare, ingen som vill ha dina böcker. Men sanningen är att det totalt sett för min del har blivit väldigt många signeringar, jättemånga. Men det är väldigt sällan man har köer.
Jag förstår. Men känner du också att det har blivit din grej? Det är lite som en konstinstallation att du alltid sitter och signerar någonstans.
Ja, det har ju blivit allmänt känt får man säga. Ja. Man sitter där till åtlöje och är vänlig mot alla och blir fotograferad och man pratar tennis och annat hela tiden. Men så är det ju då och då att det riktigt smäller till med att man har signeringar. Det är inte särskilt, eller köer menar jag. Så att, men det är ju det att jag signerar så väldigt länge och så ofta att det är ju ingen särskilt originell syn att se mig sitta där.
Det minst exklusiva vi har.
Det är, så kan man säga. Jan Guillou, som har varit gäst hos dig här, han uttryckte en gång att det finns faktiskt en och annan osignerad bok av Björn Hellberg ute på marknaden. Ja. Ja.
Du kan bli stående i timmar framför gatukonstnärerna som målar karikatyrer på solsemester.
Jag går oftast väldigt snabbt förbi där. Så jag blir nästan aldrig stående och tittar på detta. Så att det är inte något som roar mig direkt. Nej. Jag tycker också det är tills med de stackare som inte får sålt någonting så sitter det ensam. Och då tar jag gärna omvägar därför att slippa se deras utsatta belägenhet. Då kanske jag tänker på min egen situation när jag signerar.
Det finns en väldigt lätt psykologisk analys.
Ja, det är det. Ja.
Att göra där. När du råkade dreja en kuk i TV4-programmet Sverigequizen som blivit ett populärt klipp på YouTube så råkade du i själva verket inte dreja en kuk.
Nej, det kan jag säga direkt hur det var. Jag hade ingen aning om vad jag skapade, för den här ledaren lydde inte mina intentioner alls. Den bara skrattade åt alla håll aggressivt. Så jag försökte forma den här vasen och sen antog den då gigantiska proportioner av någonting helt annat. Men jag var helt omedveten om detta, det kan jag bedyra.
Ja, det var så.
Ja, helt omedveten.
0% skriptat.
Ja, absolut inte någonting. Nej. Planlagt.
Nej.
Men det blev ju rätt så drastiskt, får man säga.
Ja, det blev ju väldigt kul, tycker folk ju.
Mm. Mm.
Fråga dig gärna om Gullan Bornemark.
Gullan Bornemark har ju spritt en väldig glädje genom åren. Men hur var frågan? Det var...
Ja, du ser gärna att folk kommer fram och frågar dig saker om henne. Eller att jag gör det. Du pratar gärna om henne.
Ja, om hon kommer på tapeten pratar jag om henne. Men annars inget jag tar upp det spontant direkt. Men
frågor tar du emot?
Om jag tar emot frågor om vad som helst. Vill jag med över henne och ja. Och den du vill.
Ja, och Gullan Bornemark.
Jajamän.
Ja.
Varför inte?
Nej, verkligen.
Som glädje som hon har gett många.
Ja. Du har gått in i en lyktstolpe.
Jag har nog smält emot diverse fasta föremål. Men om det varit en lyktstolpe kan jag inte på rak arm erinna mig om. Men jag har gått in i någon dörr någon gång, det vet jag.
Mm. Vad var det för dörr?
Glasdörr, men glaset höll.
Ja. Vilket datum?
Ja, det var 2007 tror jag det var.
Mm.
Det är drygt 10 år sedan.
Ja. Du känns ändå som en person som går in i saker.
Ja, jag går in för saker snarare än går in i dem.
Okay. Ja. Ena utesluter inte det andra.
Nej, så är det ju.
Mm. Du säger räksmörgås om räkmacka.
Ja, det gör jag. Räksmörgås.
Du har inte varit drivande i köpet av en enda möbel eller inredningsattiralj hemma.
Det stämmer, jag har inte varit drivande i en enda detalj där i lag. Inte någonting, utan det är för de som begriper sig på det, det vill säga min fru, får ta hand om det där. Och det gör hon ju gärna, jag ifrågasätter aldrig hennes val, för hon har en väldigt god smak med undantag kanske en detalj.
Jaha, och vad är det då?
Den hon är gift med.
Ja. Var du själv utplånande?
Nah.
Ja, lite.
Mm. Mm.
Du har aldrig slutat komma redan under förspelet.
Jag måste fundera på frågan, hur innebär det att komma under...
Ja, nå klimax då.
Ja, just nu. Ja, det senaste 50 åren har det aldrig inträffat. Det är möjligt att man i ungdomens hetta och förmelhänthet kunde leverera för tidigt. Det är möjligt. Men inte de senaste 50-60 åren.
Nej. Det var ju tur.
Ja, det är skönt det.
Mm. Om det inte är Bassets vingummi så får det vara.
Nej, där är jag inte kräsen. Jag tar nog de vingummi som presenteras för mig.
Du saknar tiden när Allsången ringde för att skicka dig till Skansen och det var en genuin grej att du satt och armkroksgungade till Kalle på Spången i bästa sändningstid.
Nej. Nej, det kan jag säga. Det ligger inte för mig alls. Jag drar mig för sådant. Bosse Parnevik gick en gång parodi på det. Visst är det löjligt när de kommer ner till dig och så vidare. Han gjorde en allsångsparodi, va? Nej, det gör jag inte. Jag har aldrig varit på någon sådan allsång på Skansen. Jag har aldrig varit. Ja, Skansen har jag varit, men inte på allsång där. Och skulle jag ha varit där så hade det nog varit bäst för mig att vara på Egon Kärrmans tid.
Egon Kärrman?
Ja, han var den andra som hade det här. Det var ju Sten Lilja först.
Det var det, ja.
Och sen kom Egon.
Just det. Du pratar inte lika mycket med din fru längre.
Jag pratar väldigt ofta med min fru. Jag pratar väldigt ofta med Inger, som min fru heter.
Mm.
Så vi har alltid haft lätt för att prata med varandra om olika saker.
Mm. Ni har varit gifta länge som 40, satan kan
över 40 år.
Ja, det är otroligt ju.
Ja, det är trevligt.
Mm. Jävla bedrift.
Ja.
Imponerande.
Mm.
Mm. Att en höna kallas för en pulla ger dig någonting?
När jag växte upp så kallades hönor pullor lite varstans, för att säga. Men jag har inte hört det begreppet på rätt så många år faktiskt, förrän du tar upp det nu.
Ja. Men du blir inte alls glad när du tänker på att de brukar kallas för pullor?
Nej, det blir jag är ganska neutral i det förhållandet, för att säga. Mm. Till pullorna.
Jag förstår. Du kan inte nämna en åkattraktion på Liseberg förutom Flummeriden.
Jag kan nämna Balder exempelvis. Den finns den kvar förresten.
Ja, det tror jag.
Jag tror det finns någon. Och du har väl vanliga berg- och dalbanan naturligtvis.
Varför kan du Balder?
Därför det var ju en fornnordisk gud, en god sådan asagud. Så att det är därför jag kommer på det. Och så har du hört Balders hage, alltså med ålder och visor. En liten rumba i Balders hage, dansar och så vidare. Ålder och den här nyskapande, raljante poet från Nyköping och sedermera Uppsala. Som tyvärr gick ur tid 1972. Självmord dränkte sig. Ja.
Okej, ja. Vem sa du?
Ulf Peder Olrog. Han var en stor visskapare på 40- och 50-talen.
Ulf Peder Olrog.
Jajamän.
Ja. Någon har sänkt ner en orgasmatron över ditt huvud och njutningen som uppstod kan man skriva limerickar om.
Ja, det vet jag inte direkt. Där har jag nog ingen kommentar på det.
Vet du vad en orgasmatron är?
Nej.
Det är ett sånt här ett verktyg som man använder för att massera nästan en massa olika små böjliga spett som glider ner runt huvudet.
Ja, det har vi en hemma som i köket man kan dra med.
Ja, det är en orgasmatron.
Det visste jag inte att den heter så faktiskt. Nej. Här ser ni, det som man lär sig ömsesidigt här.
Ja, verkligen. Ja, ja precis. Mm. Men det, där får du njutning ju.
Lite grann. En del är ju rädda för... Jag har en dotter som skriker fort och ser att man tar i det här redskapet.
Hon vill
inte ha med den att göra, så hon är allergisk mot den. Men jag tycker det kan vara rätt så stimulerande.
Vad menar du? Du har rört dig problematiskt och besöksförbudsdoftande till den spanska folksången La Cucaracha.
La Cucaracha, La Cucaracha. Oh, det har jag rört mig till, det kan jag säga direkt.
Ja, problematiskt.
Ja, det är klart. Allt jag gör, eftersom jag inte är bra på att dansa, så jag var så svag på att dansa så att jag fick leja bort bröllopsdansen till en stand-in. Och sen dennes åtagande upphörde i och med att dansen var slut. Sen tog jag över igen.
Potatis, kolon, pressad.
Jag är en potatisman. Det låter ju lustigt. Jag är en potatisman.
Det låter väldigt rimligt.
Ja, men det låter förmätet. Jag är en... Nej, men jag tycker om nästan alla typer av potatis. Så att pressad, ja visst, varför inte?
Det händer ändå att du och Inger tar fram pressen.
Ja då, det har till och med pressat fram själv ibland.
Duktigt av dig.
Ja, precis som det vore en bedrift.
Exakt. Ingvar Oldsberg visade dig en gång kokain och då utbrast du Jesus Amalia.
Absolut inte, det stämmer inte. Oldsberg har ingenting med kokain att göra, inte jag själv heller. Jag har förresten inte ens rökt i mitt liv. Inte ens ett tjuvblås. Nej. Jag trodde jag var ensam om det, men så vet jag att tennisspelaren Stefan Edberg, som är en trovärdig man, han berättade att han aldrig heller har prövat det. Så att, och jag vet att jag umgås med Ingvar sedan 1972. Jag vet att det skulle aldrig förekomma.
Nej. Jag testar lite bara.
Ja.
Det får man göra.
Ja, absolut. Ja. Och det är lika bra då att dementera det med kraft.
Det gjorde du också.
Ja.
Du tror att Lasse Berghagen-låten heter Han tog av sig sin kavaj.
Heter det inte En kväll i juni eller något sådant?
Det är rätt så.
Ja, den är fin förresten. Ja.
Jag gillar
Lasse Berghagen svarade för flera väldigt hörvänliga melodier med fyndiga texter.
Han tog av sig sin kavaj, sparkade av sig båda skor, och så spottade han ut snuset, sa min sköna får jag lov. Hon var vacker, han var stolt, rak i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje.
Din fru klipper dig?
Nej, jag har samma frisör sedan 1950. Från så att den har bytts ut efter hand av naturliga skäl. Men jag sitter på samma ställe på Ryssgatan i Laholm och klipps nu i samma som jag var 5-6 år. Så min fru har aldrig klippt mig igen.
Otroligt ju. Hur gammal är din frisör?
Ja, den nuvarande är 53 år.
Men
den
första stället är kvar, men
han är ny så att säga. För att vi har haft, jag tror att vi har 4-5 andra frisörer emellan.
Du sover med nattmössa.
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Det hade du kunnat göra.
Ja, jag kunde. Jag är den typen av människa som kan kluta ut mig på det sättet. Det skulle du kunna tänka mig. Jag tycker det är obekvämt.
Du har aldrig beställt en sallad.
På restaurang? Eller?
Precis, restaurang.
Nej, inte som huvudmål. Det har jag aldrig gjort. Det har kommit till extra i så fall lite grann. Men sallad, nej. Det, hur kunde du veta det?
Det var väldigt lätt för mig att veta
ja,
det, Björn.
Ja, det är bra.
Ja, sånt vet man bara.
Bra research.
Ja. Du har börjat stirra på ett gökur redan 2 minuter i hel. För du mår så otroligt bra när du får se den snidade lilla gynnaren rycka ut.
Jag är ju en tidspessimist av rang. Så det borde kunna hända att du kunde sätta mig. Men då hade jag inte nöjt mig med 2 minuter. Jag har satt mig 10 minuter för att inte missa denna begivenhet.
Du har beskrivit en kvinna som yppig.
Det kan jag inte neka till. Det vill man gärna ta i lite grann. Jag har skrivit massor av böcker och kvinnan yppig, jo då, även om det låter lite klischéartat, så sätter det läsarens fantasi och framförallt författarens fantasi i fokus. Ja. Jo, det har jag absolut gjort, det kan jag säga, mer än en gång. Mm.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Din andedräkt luktar brysselkål.
Jag är extremt noga med att försöka hålla andedräkten fräsch. Nu vet jag inte om brysselkål skulle vara direkt avskräckande för omgivningen. Men man ska inte utsätta stackars medmänniskor för en impregnerad andedräkt. Utan, jag vet inte, jag tror inte att den luktar brysselkål. För jag brukar då försöka snabbt fram med tandborste och borsta av mig om det är något jag äter som jag tror kan.
Mm. Men du äter brysselkål ofta?
Ja, jag äter det ofta. Men jag tror inte att det direkt påverkar andedräkten.
Nej, men du älskar skiten.
Ja, jag älskar den, ja. Mm.
Karaktären Rocky i Jönssonligan förstår du bara inte.
Nu måste jag försöka memorera Jönssonligan med Sickan med de lysande planerna och Val Enberg och de här. Ja. Rocky, var det han som...
Jag tror att han bara med i kanske en eller max två filmer. Han är finlandssvensk.
Ja,
han
har liksom Nils Brandt tror jag spelade den rollen.
Ja, det, så var det säkert.
Jag tror det. Hur var frågan om
du
honom?
Du förstår inte riktigt honom bara.
Nej, det är
han mycket... Han är inte lika tydlig som Vanheden och Harry.
Nej, det håller med om det. Jag förstår inte riktigt hans flummigheter.
Nej.
Undanflykter och undanglidanden.
Nej. Du har blivit skrämd av en fågelskrämma.
Nej.
Ofta när dina vänner drar ett skämt som du inte riktigt förstår hemfaller du till förskjutet skratt, alltså stämmer in i skrattet en sekund efter alla andra eftersom du så gärna vill vara del av den glada stunden.
Det har nog hänt att man har varit opportunistisk där och flinat med när de andra skrattat. Det kan jag mycket väl tänka mig. Ibland så begriper man sig inte på poängen i en historia. Man fattar inte den förrän långt efteråt. Va? Så det är klart att det har nog hänt att jag har skrattat med några gånger.
Mm. Du slickar mycket på fingrarna när du bläddrar i morgontidningen.
Ja, det har nog aldrig hänt vad jag kan ge mig.
Aldrig?
Hänt, nej, inte morgontidningen. Det har hänt en gång, det var ett... ett magasin jag skrev. De hade klibbat ihop det, någon som hade haft det tidigare och läst, och det var tydligen på något sätt något bindmedel där. Det tog jag med fingrarna och bläddrade. Annars gör jag inte det faktiskt.
Nej.
Men den gången
kommer jag ihåg. Fingerfärdigt av dig.
Ja, så kan man säga.
Fido är ett bra och tydligt namn på en hund.
Mycket bra. Deo Caro tycker jag om.
Om du fick välja skulle man alltid dricka mjölk ur kvinnobröst?
Nej.
Nej.
Det finns andra vägar att gå.
Ja, verkligen. Du är avundsjuk på Bosse Ringholm och alla andra som blivit tåtade, för du tänker att den typen av bredbar gräddfacial skulle kunna vara upphov till ett och annat skratt från din omgivning, och du vill ha alla skratt.
Ja, där är jag rakt emot detta. Jag tycker det är något infantilt påfund att tårta en medmänniska. Det är något så lågt och tarvligt så jag kan inte det. Och alla skatt, nej, det vill jag inte ha, inte till vilket pris som helst, det vill jag säga. Jag hyser medlidande med dem som utav omdömeslösa individer blir attackerade på det sättet.
Ja, starkt och tydligt svar.
Ja.
Mm. Inger Sharon Osbourne Hellberg.
Mm. Jag måste fundera på detta. Sharon Osbourne, det är alltså...
Det är alltså Ozzy Osbournes fru.
Jaha,
som väldigt mycket driver hans liv.
Ja.
Och se till att han kan vara den han är.
Då kanske du kan ställa om den frågan så svarar jag.
Nej, men kör nu bara.
Ja, det säger jag nu då. Ja, Inger påminner om Shirley...
Sharon.
Inger påminner om Sharon... Ja, hon är helt enkelt nästan helt oumbärlig för mig. Hon gör en jättefin insats. Vi jobbar bra i symbios ihop. Så att eftersom Osborns fru då tydligen ligger bakom mycket utav det här, ja, är hans framgångar, så vill jag säga, utan Inger hade jag stått mig ganska slätt.
Mm. Fint.
Mm.
Ja, men så känns det, tycker jag.
Ja.
Mm. Du vet inte vad du ska göra av händerna när du blir avsugen och de famlar förvirrat över lakanet.
Ja, eftersom det aldrig har hänt mig så kan jag inte referera till någon situation där.
Nej, det är så.
Ja, nej, det är sånt jag inte.
Nej. Ja, Björn. Då var hela den här intervjun slut.
Ja, tackar jag för den.
Ja, vad tyckte du att det var kul?
Det var trevligt. Det var en del udda frågor och då kunde man ju glida undan. Men jag skulle, om jag får välja att ha två frågor här från dig själv. Aha. Så skulle jag vilja, det är en myt jag vill punktera om mig personligen. Aha. Och en jag vill förstärka.
Ja, kul. Kör.
Jag är extremt opraktisk, så detta erkänner jag ovillkorligen här. Jag har väldigt svårt, det är det sämsta elev de har haft i träslöjd i Laholm och så vidare genom alla år. Så den delen av mig är sann. Jag är mycket opraktisk.
Det känns rimligt.
Och jag avundas de som kan skapa med händerna. Det är någonting avundsvärt att kunna åstadkomma någonting, att se hur det växer fram. Där är jag helt oduglig på den punkten. Lika väl är jag också väldigt oteknisk.
Mm.
Måste jag påpeka. Jag kan nästan ingenting om motorer, hur de fungerar och så vidare. Den delen är alltså klar. Men den andra är jag med att jag skulle ha tankspridd. Och det vill jag definitivt dementera. Jag har inte missat en akkreditering på några år. Inte missat en deadline på över 60 år. Så jag är väldigt organiserad, strukturerad.
Ja. Du känns ganska kristallklar faktiskt.
Ja, där är jag väldigt klar. Så att,
det är härligt.
Om jag har gjort tankspridhet ibland så är det bara för att skapa en liten effekt. För att där är jag väldigt noga med. Att jag tycker organisationen betyder väldigt mycket.
Ja, men det tror jag framgår av det här.
Ja.
Vad säger du om min bild av dig? Är jag någonting på spåren?
Ja, det tycker jag nog att du är en del frågor som nästan inte gick att besvara. Andra var väldigt träffsäkra där.
Mm.
Så att jag tror att det i det stora hela fångade mig rätt så bra. För jag har ju rätt, om det är någon fråga jag inte känner mig bekväm med det, så, eller att jag inte kände igen mig i, så kunde jag då dementera den.
Precis.
Samtidigt som man kunde då vidimera andra.
Ja, jag hade väldigt trevligt när du kom hit och bekräftade och dementerade de här sakerna.
Ja. Trevligt.
Jävla mysigt att du kom hit. Ja,
tack så mycket. Trevligt att vara här. Tack så då, Emil. Ja, tack så mycket. Själv. Tack, hej.
Tack. Detta har varit Fördomspoddens 103 avsnitt med den mycket vältalige och namedropping-frikostige Björn Hellberg. Det här är delen där jag saluterar mina två medarbetare och de heter Bobbe Nordfeldt, klippare, och Carl Björkegren, vignettvirtuos. emil.persson@café.se är adressen som gäller om man vill mejla tankar eller gästönskemål. Annars hoppas jag att vi hörs redan nästa onsdag igen. Stort tack för uppmärksamheten.
De senaste 40 åren har jag i klädväg enbart själv köpt 2 par strumpor i